I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja, rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din Son, när han kommer till oss i sin heliga nattvard, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I denna dagens, nyårsdagens epistel, ljuder emot oss bland annat det ordet: Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss. Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss. Det är alltså icke ute med oss, vare sig i lekamligt eller andligt avseende. Och redan detta är ju någonting att glädjas över, någonting att tacka Gud för vid detta årsskifte, då vi på ett särskilt sätt ställes inför sanningen om tidens snabba flykt, om årens snabba flykt. Det ena läggs till det andra, och tiden rusar iväg. Under det gångna året har det hänt oändligt mycket över hela jorden, i vårt eget land och i vår egen krets. Den ene efter den andra har kallats hädan, unga och gamla. Efter lång sjukdom eller genom plötslig ond bråd död, eller kanske ibland en god bråd död när någon har varit väl förberedd. Men med oss är det ännu inte ute. Vi har ännu kvar livets gåva. Och vi har kvar nådatiden ännu. Det är ett stort tacksägelseämne. Och när vi tänker på vad Gud ger oss, så måste vi ju alltid känna oss så som när goda människor lönar ont med gott. Han gör ju vad han säger att vi själva ska göra mot våra ovänner. Med goda gärningar så lägger han glödande kol på våra huvuden. Det är förmjukande och upprättande på en gång. När vi tänker på att han ännu låter oss vara kvar här, att nådatiden inte är ute. Men vi frågar, hur har vi begagnat den? Och då finns det ingen ibland oss som kan säga att jag för min del, jag har nog sannoliken begagnat den. Somliga måste säga att vi har försummat denna tid. Vi har varit ogudaktiga, vi har glömt Gud. Men vi vill nu komma tillbaka. Och det är ett stort under. Andra säger, ja, vi har nog velat, men vi har mycket att be om förlåtelse för. Många försummelser, många överträdelser. Nu står det, Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss. Detta skiljer kristna människor från ogudaktiga och förnekare. Ty en ogudaktig människa säger, det är slumpen, det är ödet. Det är en slump, säger man, om någon människa råkar ut för en olycka. Det är slump om hon dör. Det är slump om hon kommer till denna världen. Det är en slump om hon får leva. Och så lever man på slumpen, och det går därefter. Men vi som med apostlarna och martyrerna och alla de heliga under alla tider får avlägga bekännelser som är högre och större än aposteln Paulus, när han stolt kunde säga Romanus sum, jag är romare. Vi får säga Christianus sum, jag är kristen. Vad betyder det? Jo, att vi lever icke på en slump, utan vi lever av Herrens nåd. Vi lever av hans obegripliga nåd, som gäller alla människor, men också en specifik nåd som är tillämpa på varje enskild, eftersom han möter varje enskild människa såsom funnits blott denna enda. Han möter dig och mig såsom funnits bara du, bara jag. Och han tillämpar sin nåd på var och en av oss. Därför tackar vi, men därför ber vi ännu mer om förlåtelse. Ty det är nåd. Det är inte en förtjänst från vår sida. Vi har icke förtjänat det. Det är nåd som fyller oss med tacksamhet, som förmjukar oss, upprättar oss, som ger oss nytt liv, som ger oss frimodighet inför framtiden. Ty Herrens nåd är inte slut med denna dag. Hans nåd varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom, och hans rättfärdighet in till barnbarn över dem som håller hans förbund och gör efter det. Alltså vill vi nu, vi som är benådade syndare, det är detsamma som kristna människor, vi som lever av nåd alena, vi vill nu gå fram till honom som är nådens tron, nådastolen, och bekänna all vår synd och skuld i förlitande och i förtröstan på hans nåd och hans barmhärtighet som varar i evighet. Låt oss bedja och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, som är syndfödd i alla mina livsdagar och mångfaldigt sett har brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat dig över allting, icke min nästa så som mig själv. Emot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar, och vet mig för den skull vara värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle så döma mig som mina synder hava förtjänat. Men nu har du, käre himmelske Fader, utlovat att med mildhet och nåd omfatta alla botfärdiga syndare som omvänder sig till dig, och i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst fly till din faderliga barmhärtighet. Den vill du tillgripa i vad det har varit brutit emot dig, och aldrig mer tillräkna dem deras synder. Därpå förlitar jag min arme syndare och beder dig tröstligen att du efter samma ditt löfte värdes vara mig missgunnsam och nådig och förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, då är och i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt om oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, vi tackar dig av allt hjärta att du i den tröstrika avlösningen har tillsagt oss våra synders förlåtelse. Vi ber dig, giv oss nåd att fast förtrösta på detta ditt ord och löfte. Bered oss genom din heliga ande att vi i sann botfärdighet och tro undfå din Sons Jesu Kristi sanna lekamen. Och låt oss därigenom vara stärkta i Kristi kärlek och i det eviga livets hopp, tills du omsider förlänar oss en salig hedanfärd. Genom samma din Son, Jesus Kristus, vår frälsare.
vare med eder. Låt om oss bedja. O Herre Gud, du som är densamme från evighet till evighet, vi tackar dig att du givit oss din Son Jesus Kristus, din frälsare och salighetshövding, och bedja att vi som i denna världen icke hava någon varaktig stad, må i hans efterföljd finna vägen till ditt himmelska rike genom sanningens Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
Hören Herrens ord i nyårsdagens epistel. Så säger Herrens profet i klagovisorna: Herrens nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ mig, därför vill jag hoppas på honom. Herren är god mot dem som förbida honom, mot en själ som söker honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Lyften era hjärtan till Gud och hör en dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas: vid den tiden när 8 dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit nämnt av ängeln förrän han blev avlad i sin moders liv. Jag tror på en enda Gud, Allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begravd, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall varda någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Thank you.
Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Den heliga predikotexten idag återfinner vi i tredje årgångens högmässotext, som är hämtad ur Lukas evangeliets 13 kapitel. Det heliga ur Johannes evangeliets 14 kapitel. Det heliga orden lyder i Herrens namn sålunda. Jesus sade till sina lärjungar: vad helst i bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Jesus ger i dessa ord till synes ett ovillkorligt löfte om bönhörelse. Och inte bara om bönhörelse, utan om en bönhörelse på det sättet att en människa som beder får allt vad hon ber om. Men när vi ser efter, så är det inte ett ovillkorligt löfte. Det är inte som i sagan med Aladdins lampa eller något liknande, att bara man känner den rätta formeln eller det rätta sättet att använda den dyrbara och märkliga kraftamuletten eller vad det ska kallas, så får man det. Så kan det vara i sagans värld. Men i denna världen får även kristna människor göra den ofta förödmjukande och smärtsamma erfarenheten att de visst inte får det de ber om. Och det finns säkert många, många människor som just för den skull har övergivit den kristna tron. När Gud inte gör som vi vill, då bryr vi oss inte om honom. Då anser vi att han inte finns och att han inte är att räkna med. Så har många människor gjort. Och de har ofta prisats för sin ärlighet och för sitt mod och så vidare. För det anses vara mycket modigt att i en avkristnad värld följa med strömmen och säga att Gud inte finns. Men det är varken modigt eller förnuftigt. Nu är det, om vi ser rätt efter och rätt lyssnar till Jesu ord, inte ett ovillkorligt löfte. Han säger inte att bara ni ber så får ni precis vad ni ber om. Utan han säger: vad helst ni ber om i mitt namn, det skall jag göra. Det är alltså frågan om att bedja i Jesu namn. Och här måste ju alla människor lyssna med en särskild uppmärksamhet. Här ges alltså ett löfte att om man gör så och så, om man ber på det och det sättet, så får man vad man ber om. Det är ju alla människors önskedröm, inte sant? Därför måste vi ta reda på vad det innebär att bedja i Jesu namn. Och se om det verkligen är så att bara vi hittar på, så att säga, själva knepet. Hittar nyckeln på något vis. Så får vi vad vi vill. Och så kan vi vara denna världens allra lyckligaste människor som får allt vad de vill, för det anser man ju vara lyckan att få allt vad man vill. Fast så är det ju inte. Får man då allting som man vill bara man ber i Jesu namn? Ja, nu ska vi se vad det innebär att bedja i Jesu namn. Att bedja i Jesu namn är alltså ämnet för vår predikan. Det första vi kan säga är det här. Att bedja i Jesu namn, det är motsatsen till att bedja i sitt eget namn. Det är motsatsen till att bedja i sitt eget namn. Och därmed visas utan vidare bort hela den där lyckoinställningen. Den där egoistiska hållningen som vi alla väl lider utav. Att jag ska ha det, jag vill ha det. Att bedja i sitt eget namn, det är just detta. Jag vill ha, jag ska ha. Om Gud inte gör som jag vill, då får han vara, då vänder jag honom ryggen. Då bryr jag mig inte om att bedja. Säkerligen är det så att många människor låter bli att bedja just därför att de har märkt att de inte får precis vad de vill. Och så säger de, man blir inte bönhörd. Men att bedja i Jesu namn är att icke bedja i sitt eget namn. Att inte ställa sig själv i centrum. Att inte propsa på allt vad man själv vill ha. Det vore ju egentligen något alldeles förskräckligt om det vore så. Att alla människor skulle få allt vad de bad om i sitt eget namn. Det skulle ju bli allas krig mot alla, ännu värre än vad det nu är. Alla skulle tränga sig fram och ska säga, jag ska ha av Gud det här. Och det skulle gå stick i stäv mot vartannat. Och det skulle bli oordning och kaos i hela världen, ännu värre än nu. Men så är det ju med oss människor. Sådana är hedningarnas böner. Sådana är den gamla människans böner. Sådan är den stolta, högmodiga, oomvända människans böner. Jag ska ha. Men det är inte så noga med vad de andra får. Min vilja ska igenom. Min vilja ska råda. För det andra, att bedja i Jesu namn. Det är att bedja på hans vägnar. Att bedja på hans vägnar. Det kanske inte alla har tänkt på. Men när prästen börjar predikan så brukar han ju ofta säga i Guds faders och sonens och den heliga andes namn. Och vad betyder nu det? Det är inte en tom formel. Utan det betyder det att nu är det inte jag, pastor den eller den, som ska tala här eller framföra mina speciella åsikter med förhoppning att åtminstone någon blir intresserad av det. Och kanske med en viss förhoppning att man får lite beröm sedan för att man tänkt ut så fina tankar. Nej, det är inte alls frågan om detta, utan här är ju meningen den att nu ska inte pastor den eller den tala själv, utan Jesus ska tala genom honom. Fadern, sonen och den heliga ande ska tala genom honom. Det är ju mycket anspråksfullt på sätt och vis. Men det är också mycket förmjukande, för man ska vara precis som Johannes döparen när man står på predikstolen. Att man är bara rösten av honom som säger, kommen till mig i alla som arbetar och är betungade. På samma sätt är det alltså givetvis med att bedja i Jesu namn. Det är att låta Jesus bedja genom mig. Det är att bedja på hans befallning. Han har sagt, ni ska be, ja. Men då ska vi ju inte bedja något som strider mot hans vilja. Det är ju orimligt. Och så kan han ju inte ha menat att ni ska få vad ni vill. Även om ni beder tvärt emot mina bud och emot min vilja. Och emot min faders vilja, så menar han inte. Och det är ju alldeles klart av det där uttrycket att bedja i hans namn, i Jesu namn. Om man verkligen beder i Jesu namn på hans vägnar och står där snarare så som ett språkrör för honom, där Jesus Kristus med sin heliga ande talar genom oss och lär oss att bedja så som aposteln Paulus talar om för oss att det är, eftersom vi inte själva förstår vad vi ska bedja om, så manar den heliga ande gott för oss, och den heliga ande, han säger detsamma som Jesus. Han talar också i Jesu namn. Och så är en rätt bön en bön på Jesu vägnar. Och då förstår vi att vi får allt vad vi ber om. Men vi ber inte om vad som helst. Vi ställer inte oss själva i centrum då, utan vi gör precis som i Fader vår. För där rusar vi inte först direkt på våra egna problem, hur stora och svåra de än må vara, utan vi sansar oss lite grann och tänker, jag är ju ändå inte huvudpersonen. Även om det är synd om mig nu, även om jag har det svårt, så är ändå Gud större. Och det allra viktigaste är att hans namn blir helgat, att hans rike kommer, att hans vilja sker, inte min vilja. Det är att bedja Jesu namn. Ske din vilja. Precis som Jesus bad i Getsemane. Icke min vilja utan din vilja må ske. Det är ju alltså ett villkor. Så här har vi ju nyckeln till bönhörelsen, kan vi säga. Men det är inte som i sagorna. Att jag kan få vad som helst. Och det kan vi vara hjärtligt tacksamma för. Ty om Gud skulle ge oss allt vad vi bad om och allt vad vi önskade, så skulle det gå som det står i en psalm, det barn som får allt vad det ber om. Allt vad det beder, sin egen ofärd snart bereder. Och det kan man ju se på många moderna barn som blir så översållade och överhöljda med leksaker och godsaker så de blir alldeles uttröttade. Och inte alls är så glada som barn i den gamla tiden när de kunde glädjas åt småsaker därför att de inte var så blaserade. Och så är det också med vuxna människor, så är det med oss allesammans. Om vi skulle få allt vad vi önskar så skulle vi göra oss själva olyckliga. Och göra andra olyckliga också. För vi skulle dra ifrån andra vad vi själva önskade. Och vi skulle skaffa oss själva alla möjliga olyckor. Ty som aposteln Paulus lär oss vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men den heliga ande, han manar gott för oss. Han lär oss detta. Han lär oss att bedja i Jesu namn. Och då blir det så att vår bön, den blir liksom en liten, liten droppe i en stor, väldig, mäktig flod som går genom hela världen. Den som är Jesu bön. För han lever alltid för att man har gott för oss. Han står där i himmelen inför tronen och bär fram sitt heliga offer, bär fram sig själv, sitt eviga offer som han frambar på Golgata och beder för hela mänskligheten, för onda och goda, för kristna och för hedningar, för unga och gamla. Men i synnerhet ber han för sin kyrka på jorden. För alla Guds barn. Och så får vår lilla svaga bön smälta in i den där stora väldiga bönen. Och gå i samma riktning som Jesu bön. Och så ska det vara med alla kristnas böner, det ska vara så små, små rännilar, somliga större och starkare och kraftigare, och andra bara som är så små så de nästan håller på att torka ut. Men allesammans samlas upp i den stora floden, om vilken det heter: en ström går fram som ger glädje åt Guds stad. Det är det Siloas vatten som det talas om hos profeten Jesaja, som människor föraktar, men som har en sådan livgivande kraft i sig, som ger människor nytt liv över hela jorden. Tänk, vi får vara med om detta. Att bedja i Jesu namn, det blir då att bedja med Jesus, så som Jesus, och i förtröstan på honom. Vi kan lägga allt sammans på honom. Vi ber så dåligt. Ibland kan det hända, i synnerhet när en människa är nyväckt eller nyomvänd eller nyfrälst eller hur det nu må kallas, att hon tycker det går väldigt lätt att bedja. Det går nästan av sig själv, ja, hon kan knappt låta bli. Det sjunger i henne, hon är jublande glad, och allt ligger för henne. Och kristendomen är det underbaraste som finns. Att bedja, det är roligt. Det är roligt. Men så kommer det torra tider, då det kostar på, då man inte hinner med, då man liksom torkar ut i hjärtat, då man tycker ens bön är ingenting och skäms för den, både inför människor, inför Gud, och tänker som så: inte kan väl Gud bry sig om en så dålig bön? Och det är ju på sätt och vis rätt. Men när man så tänker på detta, att Jesus tar hand om den här dåliga bön, han tar hand om min svaga bön, och han gör den 10 gånger, 100 gånger, 1000 gånger större och mäktigare än den är i sig själv, så gör han. Han drar in den bönen i sin egen bön, och så gör han vad vi ber om, även om vi inte strax ser det. Och det blir det tredje vi ska säga: att bedja i Jesu namn ger alltid bönhörs. Att bedja i Jesu namn ger alltid bönhörs, alltid utan undantag. Och den allra bästa bönhörelsen. För det är klart att Gud är ju sådan att han vill inte ge skadliga ting åt sina barn. Om nu hans barn ber om något som är skadligt, är det då rätt av Gud att ge dem det? Hur gör föräldrar med sina barn om de ber om någonting som är hälsofarligt? Om de får se en medicinburk kanske som ser ut som karameller, och de tänker det där smakar nog gott, och det kanske socker utanpå pillerna, och så säger de: det ska jag ha. Gör föräldrarna så då att de ger detta fastän de vet att det är gift? Nej, det gör de naturligtvis inte. Utan det står ju på såna där burkar: det får ej göras tillgängligt för barn. Man ska skydda barnen för det. Och så gör den himmelske fadern också. Om hans barn skulle vara så oförståndiga som vi många gånger är, att vi ber om någonting som vi prompt vill ha, vi nästan skriker som små barn och säger: det där vill jag ha, om jag inte får det, om jag inte får den platsen eller får det eller det, så är det ute med mig, så kan det hända att man inte alls får det.